Talsyntes är något som många med synnedsättning har stor glädje av. Men det kan också vara en källa till irritation ibland. Nu går tekniken fortsatt framåt på området. Och det här ska talteknolog Kristina Tonander på Myndigheten för tillgängliga medier berätta om nu.
Det som händer på MTM nu är att vi byter våra talsyntesröster mot nyare och modernare röster för våran bokproduktion, ska jag lägga till. Överhuvudtaget så händer det väldigt mycket på talsyntesmarknaden nu, eller överhuvudtaget med talteknologi, även tal till text. Men vi håller ju på med text till tal. Och där har det hänt väldigt mycket de senaste åren. Rösterna har blivit väldigt mycket bättre. Det finns fler alternativ för även för svenska röster.
Det gäller ju inte alla böcker, för ni kommer ju fortsätta ha mänskligt inlästa mycket på Legimus.
Ja, precis. Just nu så gör vi ungefär hälften av all högskolelitteratur med talsyntes. Och det kommer vi fortsätta med. Vi har inte gjort någon skönlitteratur med talsyntes hittills. Vi har inga planer på att ändra på det just nu. Men som sagt, det händer jättemycket, och också på den kommersiella marknaden börjar man titta på talsyntes, och även för skönlitteratur då, inte bara för facktext. Det är ju inte helt otroligt att vi kommer att göra mer med talsyntes framöver. Men vi har inte några konkreta planer just nu, utan nu byter vi röster, vi undersöker, vi kommer göra ett par användarundersökningar precis nu. Där vi undersöker lite acceptansen för att lyssna på olika typer av texter med talsyntes. Så man får prova att lyssna på lite mattebok, lite humaniora och även skönlitteratur och säga vad man tycker. Så vi får en liten fingervisning om vad som är acceptabelt för våra användare. Den svenska rösten som vi ska använda från Microsoft heter Mattias. Och där körde vi ett live-lyssningstest på en konferens som heter Svenska Daisy-konsortiets konferens. För att se att vi inte själva var helt fel ute när vi tyckte att den rösten lät bäst. Men där fick vi väldigt tydliga resultat. Så där har många fått vara med och välja, så att säga. Det var den som man tyckte bäst om.
Just det, men det finns bara en mansröst där och inte en kvinnoröst.
Jo, det finns kvinnoröster, men de tyckte man inte var lika bra. Och vi har också tänkt så här i början nu, att vi använder en röst för att lära oss den, vänja oss vid den, förstå vad den kan och inte kan. Och så får vi se sen i framtiden om det blir möjligt att man kan välja röst. Det kan ju vara viktigt, till exempel om man har en hörselnedsättning, att kunna välja en med lite lägre tonläge eller högre, beroende på hur man hör.
Men Mattias då, har vi någon till att gå och lyssna lite på honom, eller ta upp ett exempel?
Ja, det gör det.
Här berättas första delen av Sveriges historia, från tiden då de första renjägarna kom hit söderifrån för 14 500 år sedan, fram till kampen om kronan, Stockholms blodbad och begravningen av Gustav Vasa i Uppsala domkyrka 1560.
Om vi börjar med liksom de här förändringarna som görs i eran talsyntes, då, vad är det som utvecklas nu? Vad är det som blir bättre?
Skillnaden från tidigare röster är att det här är ju de moderna, de kallas ju AI-röster ibland. Jag är inte jätteförtjust i den termen. Men det är moderna röster, de görs med modernare teknik. Och det gör att de generellt sett låter bättre än de äldre rösterna. Alla som har hört talsyntes som är några år gamla vet det här problemet med att det kan vara lite hack. Och lite något ord som försvinner, betoningarna är lite konstiga och sådär. Och just den här generella kvaliteten och att det låter mer som en människa, det kommer vi få nu. Så det blir, tycker jag i alla fall, en tydlig förbättring i den generella talen. Sen är det ju så att vi håller på med svåra texter, högskolelitteratur med termer, utländska namn, det är olika namn på muskler, latinska grejer och grekiska och sånt. Så där behöver de ju fortfarande hjälp med att få uttalen rätt.
Men det är mer det skiftet man ser då, att mänskliga inverkan handlar om att korrigera och korra tolkningen hos datarösterna där då?
Ja, precis. Och det brukar vi göra med våra högskoleböcker, att vi först analyserar texten, hittar de här orden som riskerar att få fel uttal. Vi har lite olika metoder för att göra det där automatiskt, och sen då lägga till uttal, instruera rösterna så att de läser upp det där rätt.
Jag tänker, när det gäller just högskolelitteratur, så är väl det en knäckfråga också, hur snabbt man kan få det om man måste vänta på att få sin litteratur eller så. Så sen kan det ju vara andra faktorer, om inte kursledaren har publicerat litteraturlistan och sådär, så kan det dröja och så. Men det här måste ju kunna vara en sak, som att ju snabbare och effektivare man får ut en talsyntes, desto snabbare kan studenterna ta del av litteraturen.
Det är ju som du säger, ofta får de kurslistan eller kurslitteraturen vad de ska läsa ganska sent, och då blir det bråttom. Och är det då en, till exempel vissa kemi- eller neurologiböcker, de tenderar att vara väldigt tjocka, det tar lång tid att läsa in dem. Så att där är det absolut en fördel att kunna få sina böcker snabbare, och gärna innan tentan då kanske. Och det är ju också så att acceptansen för talsyntes, den har ju ökat i och med att rösterna har blivit bättre. Det finns ju, om man säger för 15-20 år sedan jag började jobba med de här sakerna, då var det ju framförallt i tillgänglighetssyfte man använde talsyntes. Och det fanns inte så mycket pengar i det. Titta nu vad som händer. Google, Amazon, Facebook, alla stora företag. Det finns rätt mycket mer pengar, och när de ekonomiska incitamenten är högre så händer det mer saker.
Utan att bli allt för teknisk, men vill du nämna lite så här, du var ju inne på att det kan finnas ord som i olika sammanhang, så ett ord som skrivs B-A-N-A-N kan vara banan eller banan så att säga. Vad är det som är svårt när det gäller sånt här?
Det är just det du sa, banan och banan, homografer kallas de. Det är svårt, och också om det förekommer till exempel formler i en text. Utländska namn, där vi har ju också tidningar, dagstidningar med talsyntes. Där går vi varje vecka igenom de nya nyhetsorden så att säga, för att få rätt uttal på nya politiker, nya områden där det har hänt någonting, nya sportstjärnor och vad det kan vara.
Jag tänker på sånt här som kan vara en smaksak och som en del stör sig på. Säger man arkitekt eller arkitekt till exempel?
Det där lägger jag mig inte i. Jag säger arkitekt. Jag tror att arkitekter själva ofta säger arkitekt. Men jag är lingvist i grunden, och vårat svar på sådana frågor är att man kan säga båda. Nu vet jag faktiskt inte om jag har hört den här nya Mattias-rösten, vad han säger just med arkitekt eller arkitekt. Men om man ska lägga till då uttal som han ska använda, så, då är det klart att det blir färgat av lite av en själv, hur man själv pratar.
Om man möter den här rösten, att den inte ena gången säger arkitekt och andra arkitekt, för då blir det förvillande kanske, att det finns en personlighet eller förhåller sig till en linje så att säga. Det är väl också en del av att vara begriplig, tänker jag.
Ja, och det tror jag är viktigt med talsyntes. Vi nämnde Ingmar förut, att så många, framförallt tror jag synskadade, föredrog Ingmar för att man var van vid den och visste felen. Visst gjorde han fel och det var monotont och allt möjligt, men man kände till rösten och den var konsekvent och man visste vad man hade att förvänta sig. När det blir oväntade fel, det är då man blir riktigt, riktigt störd och tappar tråden och kanske behöver lyssna om. Jag är ju också då industridoktorand här på talmusik och hörsel på KTH. Och mitt ämne här är ju just talsyntes för långa och informationsrika texter. Till exempel tittar jag lite grann på, när det kommer insprängd engelska i en svensk text. Hur mycket engelska vill man att det ska vara på den här termen eller på namnet eller vad det kan vara? Och det låter kanske som en liten detalj, men många sådana små detaljer gör ju lyssningsupplevelsen bättre. Jag är också ganska intresserad av vad är individuellt. För det, självklart är det ju så att olika människor föredrar olika röster och olika uppläsningsstilar. Men vad är det som varierar och vad är det man skulle vilja kunna styra själv mera? Och vad är det mer allmänt att man tycker?
Redan idag kan man ju förstås ändra hastigheten på uppläsning och sådär, men är det tänkbart i en framtid att man också kan påverka att nej, men jag vill ha en lite mera bas i den här rösten, eller jag vill ha en kraftfull uppläsning eller lite mera försiktig, alltså kan man liksom, att man skulle kunna ställa in sådär?
Ja, men det tror jag kommer, och då vill man ju veta vilka av de här sakerna som man ska satsa på, vilka som är viktiga för olika individer.
Vad är det som lyssnarna av talsyntes mest brukar ha önskemål eller synpunkter kring?
Med de här lite äldre rösterna så är just de där hacken eller klippen eller det som folk ibland kallar att det låter som en robotröst. Det är väl det som har varit under många år det man mest reagerar på. Och det, med den här nya teknikens röster, så kommer det i princip vara borta. Det kommer inte vara perfekt för det, men just den saken slipper man, och det tror jag många är nöjda med.
Men någonstans hänger det också lite ihop det här att man vill ju ha en behaglig upplevelse när någon läser för en, men samtidigt så finns det en rädsla också för att tänk om datarösterna helt ersätter mänsklig röst. Så att det är både det här man önskar är också det man är lite rädd för, att det liksom blir så trovärdigt att det helt ersätter, fast det kanske det aldrig riktigt kan göra ändå.
Nej, jag vet inte om man ska säga om sådana saker, men det blir ju mer och mer människolikt helt enkelt det syntetiska talet, så vi får väl se var vi landar.
Jättebra, tack så mycket Kristina Tonander, talteknolog på MTM.
Vi ska titta lite framåt också vart utvecklingen pekar för syntetiskt tal i bokform. Nyligen offentliggjorde skådespelaren Stefan Sauk att han som första röst i Sverige låtit en ljudbokstjänst göra en syntetisk variant av hans röst genom att lyssna på massor av timmar av inläst material. Joakim Gustafsson, professor i talteknologi på KTH, berättar att det finns både möjligheter och risker med det här. Han pekar på en annan variant av samma fenomen.
Det är att man istället för att träna på ganska mycket tal av en talare tränar på, i det senaste fallet tror jag det var 200 000 timmar tal från internet. Vad du än kan hitta på internet. Så det är, de har dammsugit internet och då får man en modell som kan låta som vilken talare som helst ungefär. Inte exakt. Då lär den sig saker som man inte trodde att den skulle lära sig, som man inte hade explicit bett den om. Så saker som de har märkt då till exempel är att den, om det är böcker där du har dialog och där då finns en beskrivning, sa han ledset, så låter det som ska sägas av en pojke eller någonting faktiskt ledset. Och det har han lärt sig bara genom att se hur folk som läser in läser när det står, sa han ledset. Så att jag tror att det kommer bli väldigt stor skillnad på hur det här kommer att låta framöver.
Då tänker jag, vi pratade om det jag och Kristina här, att möjligheter och risker eller hopp och rädslor så att säga. För att man lyssnar på någonting så vill man ju att det ska vara behagligt att lyssna på, att det ska fungera. Men samtidigt kan det finnas en rädsla från vissa att tänk om mitt skrå blir utan arbete, eller tänk om jag kan bli lurad av att någon bara har hittat på att det här är den här personen som hör av sig eller något sånt där.
Alltså där har vi ett problem. Det här med deepfakes är ju ett problem vi har nu som är svårt på samma sätt som det är svårt med bilder. Att, i och med att du har Photoshop så kan man inte lita på bilder. I och med att GPT kom så kan man inte lita på text. Och på samma sätt så kan man nu inte lita på tal och video. För att de går att skapa. Då måste man ju ha någon sorts källkritik snarare. Att man måste förvänta sig, är det här något som jag tror att den här personen skulle säga? Och varifrån kommer det? Vem är avsändaren? Finns det på fler ställen än bara på en viss Facebook-sida, så kanske är det mer troligt att det faktiskt är så. Så där tror jag snarare att vi måste utbilda oss om möjligheterna så att vi förstår. Om någon ringer dig och säger hej, det är din son, kan du swisha mig pengar? Så kanske man ska vänta kort innan man faktiskt gör det. Mm. Och det är en tråkig värld. Samtidigt, jag jämförde förut det här med, vi lever i ett samhälle där man litar på att folk är schyssta. Så jag kan ställa min 200 000 kronors bil på gatan vetande att vem som helst kan bara ta en nyckel och bara repa den. Hur mycket, utan att, men jag litar på att ingen gör det. Och jag tror att det blir lite samma sak med det här. Att det finns möjligheter som på samma sätt som det är bra att kunna parkera bilen utomhus, så finns det möjligheter med att kunna få en syntes av en bok som kanske annars inte någon hade haft råd att syntetisera. Så att tillgängligheten för böcker som är lästa kommer att öka.
Joakim Gustafsson, professor i talteknologi på KTH. Och på samma institution, den för tal, musik och hörsel, finns Kristina Tonander som intervjuades i början av inslaget. Hon utvecklar talsyntes på Myndigheten för tillgängliga medier och är även doktorand på KTH.